En podcast från Aftonbladet.
Boom, boom, boom. Swap, swap.
Härligt Sverige!
Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi jävligt starka.
Ja, välkomna till Sportbladet VM-kval. Praktfiasko. Ett landslag i fritt fall. Totalt jävla mörker. Det finns liksom inga överord som inte går att passa in i det som vi upplever med det svenska fotbollslandslaget just nu. 0-1 på hemmaplan mot Kosovo. Jag har Erik Niva och Pontus Wernbloom med mig. Jag hade liksom förberett mig lite inför att vi skulle prata, ja, men du vet, defensiva strukturer, balans, såna här saker. Var är vi ens som fotbollsnation, Erik? Var är vi?
Ja, nej, alltså på en plats jag har någonsin upplevt att vi har befunnit oss tidigare. Jag har då levt med svensk fotboll under 40 år nu och vi har ju aldrig varit sämre. Och det är liksom bara ett krasst objektivt konstaterande. Vi har aldrig varit längre ifrån ett mästerskap någonsin i något kval än tidigare. Och bara det är ju ganska nedslående. Men sen får man ju lägga till att det borde inte vara så. Vi hade sämre spelare när vi gick in i EM 2008 med Fredrik Stor på högerbacken. Alltså det var ett sämre material när vi ändå spelar och vinner mästerskapsmatcher. Nu har vi ju, vill vi tro, kompetenta individuella spelare. Men laget är ändå så hiskeligt uselt. Så ja, det är det sämsta laget jag någonsin sett rent objektivt. Det förstärks av att det inte borde vara så.
Det är klart att vi kan prata och vi ska prata om Jon Dahl Tomasson. Men det är också 11 spelare där ute, Pontus, som ja, men inte verkar veta vad de är där för att göra på något sätt. Hur förklarar du den här insatsen?
Nej, jag lägger den på tränaren helt och hållet. De här spelarna är inte så dåligt som de presterar. Sen klart att man kan tycka att de borde göra det bättre, såklart. Och det tycker ju även jag. Men att se Bergvall gå ut och kasta långa inkast, att de lägger tiden på träningarna på att träna det, när det uppenbart finns en miljon andra saker de borde träna på efter det här kvalet. Sånt provocerar mig så in i helvete. Och det är, spelarna säger utåt såklart som man måste göra, att man har tränarens rygg och så vidare och så vidare. Men de visar väldigt tydligt att det är det sista de har när de är ute på planen.
Mm. Alltså, hur ska vi då hitta oss själva? Hur ska man, det är som att man vill köra ut hela förbundet i liksom öknen på en retreat och käka kaktusar för att de ska liksom hitta någon slags identitet igen. Är det bara sparka förbundskaptenen? Är det vägen tillbaks?
Nej, men alltså det är klart att det inte räcker. Och det är ju det som är det allra mest nedslående, att det inte resultat i en match knutet till en förbundskapten och liksom ett enda lag. Vi kan ju konstatera att vi tittar på liksom de svenska herr- och pojkjuniorlandslagen just nu. Det är ju förluster över hela linjen. Vi förlorar alla matcher mot alla motstånd på alla möjliga upptäckliga sätt. Och det finns en miljard förklaringar till det. Och det finns definitivt tendenser i mig som vill gå liksom till utvärderingen av vad vi är för nation och vilka ideal som premieras på skolgårdar och i lärosalar. Jag tror faktiskt på allvar att det är relevant, men det kanske inte är riktigt det som är diskussionen just här och nu. Det är ett problem med förbundskapten. Förbundskaptenen kan inte vara kvar. Men det är också ett problem som förlängs och förstärks, eftersom att det är så tydligt knutet till den svagaste förbundsledning vi någonsin haft. Det finns ingen där som är liksom trygg i att fatta beslut som får oss att tro på en tydligare framtid. Och det går verkligen hela vägen från topp till botten. Och det är väldigt svårt att sortera ut vart det börjar och var det slutar. Det är jättemörkt. Och det är inte bara en fråga om Jon Dahl Tomasson, och det är inte bara en fråga om Viktor Gyökeres. Det är en fråga som har så många bottnar, så många nyanser och nivåer. Men det innebär ju ändå att ja, här kan vi inte vara. Det går ju såklart inte att fortsätta med den här förbundskaptenen och tro att vi fortfarande har någon idé om att ta oss till ett VM. Jag är inte den som säger att man ska byta tränare så fort man förlorar en fotbollsmatch. Men det här går ju inte. Det här är helt och fullständigt ohållbart. Vi får börja där. Sen finns det en miljon andra frågor. Och de är berättigade att ställa. Jag hoppas att vi gör det. Jag hoppas att vi har självinsikt och överblick nog att förstå att det här är stora frågor med stora svar. Men det är fortfarande så att ja, just precis här och nu när vi pratar om Sverige Kosovo 01, när vi pratar om VM-kvalgruppen, det börjar och slutar med förbundskaptenen. Det kan såklart inte fortsätta så här. Vi sätter stolthet att vi aldrig har sparkat en förbundskapten. Vi får hitta en annan sak att sätta stolthet i. Det här är fullständigt ohållbart.
Pontus, vi är 18 matcher in i det här projektet, det här nya, den här förändrade eller landslaget. Hur tror du snacket går mellan spelarna just nu? De har ju varit med på den här resan. De märker ju också att liksom, spelet, utvecklingen går ju inte åt rätt håll. Viktor Gyökeres pratade efter matchen här. Han var oerhört besviken. Han höll liksom inte igen. Han sa att de andra vill det mer än oss. Det är liksom, det är oförsvarbart. De här spelarna vill ju också vinna. De vill ju till VM. Hur tror du de diskuterar med varann?
Nej, men det är väl ett problem det han säger där kanske, som man kan lägga på spelarna. De vill mer än oss, för det borde de ju inte vilja. Men för mig återigen, det är någonstans bottnade ju i att det känns som att de är så jäkla osäkra. De vet inte vad de ska göra. De vet att vid minsta misstag så ryker man. Säger man någonting om Jondal, då rycker man ur truppen. Alltså jag tror att det är sån osäkerhet i den där truppen, och de enda som känner sig riktigt säkra, ja, det är ju the top dogs, liksom Isak Gyökeres. De vet att de kommer spela no matter what. Alla andra vet att en felpass, en pass som inte går framåt utan i sidled, kostar de starten med plats i nästa match. Så det finns en otrolig osäkerhet i det där landslaget, och då är det extremt svårt att prestera. Lägg där till då att de spelar man-man rätt så mycket, vilket 99% av de här spelarna aldrig har gjort innan och inte är vana vid och inte kan. Så skapar det ytterligare osäkerhet i laget. Så att, jag vet inte, det finns så mycket det här som jag tycker har varit fel så länge. Och man, i början där så såg det ju faktiskt jättetrevligt ut i några av matcherna framåt när det var full fart och allt det där, men nu på senare tid, de senaste insatserna har varit så bedrövliga att det finns ju bara en väg att gå i min bok här, och det är att jag ser av med förbundskaptenen och faktiskt börjar om på ny kula. Och vi behöver liksom inte vara de som går i bräschen i den moderna fotbollen. Vi kan ju ta efter precis som vi gjort alla andra och komma lite släpande. Det har alltid funkat innan. Varför ska vi vara de som går längst fram? Jag kan inte förstå det. Sverige har blivit någon slags experiment för den här tränarens, ja, för det han vill liksom åstadkomma med sin fotboll, som han då kallar det, som inte alls går att implementera på det här svenska laget.
Nej.
Det är 100% så. Det är 100% så att ifall det här laget är ocoachat, ifall det bara är killarna som får gå ut och spela lite boll, så blir det bättre. Mm. Alltså det som har skett i liksom former av liksom taktisk idé och spelkoncept och liksom tankar om exakt hur laget och spelarna ska uppträda, det har ju varit kontraproduktivt. Det är ju negativt för laget att inne mitt fälten och förväntas jaga sina respektiva motståndare över hela planen och liksom bara lämna mittcirkeln tom. Det är ju negativt för laget att backlinjen ska stå på mittlinjen varje gång det finns en omställning som hotar med en snabbspelare bakom. Det hade varit bättre ifall vi inte hade en tränare och bara gick ut och lira lite grann. Och det är klart att det är en raljant sak att säga, men det är sant. Det är sant att det hade fungerat mindre illa ifall man bara hade spelat ungefär som man var van vid i någon form av svensk fotbollsmodell och tagit det därifrån. Det hade inte varit en väg som hade lett till VM. Men det här inte två gånger förlust mot Kosovo 0-3 målskillnad. Så är det ju faktiskt.
Nej, men jag kan bara liksom så här, när jag kom till Holland en gång i tiden när det begav sig, det tog mig 6 månader att lära mig spela man-man. De här killarna får ett par träningar varje samling. där de ska lära sig det, och det gör man inte. Så enkelt är det inte, och så dåliga är inte motstånden heller som då så gnuggar på som de alltid har gjort.
Nej, då är det ju nästa fråga. Tror ni att han kommer få lämna nu? Eller kommer de liksom envist klamra sig fast vid den här och hoppas liksom att det ska vända? För att det är ju inte kört. Vi ligger sist i den här gruppen. Vi kommer inte gå vidare genom att vinna. Det var ju kört redan efter förra matchen. Vi kommer inte gå vidare genom att komma tvåa heller. För det är i stort sett också kört, även om det finns en matematisk möjlighet. Men vi har fortfarande ett kval som kan ta oss till VM. Kommer de liksom envist liksom klamra sig fast vid det här projektet som ju har lett oss hit, tror ni?
Det går inte. Det är helt omöjligt. Det är helt otänkbart. Det måste kapas. Och det måste tänkas annorlunda. Och det är klart att det är ett problem. Eftersom att förbundsledningen, den är svag som fotbollschef, har liksom satt oerhört många ägg i Jon Dahl Tomasson korgen. Men i andra änden av ekvationen finns ju en VM-plats. Och det är just det att det är fortfarande helt realistiskt. Spelar ingen roll vad vi gör av den här kvalhösten. Kommer ändå vara ett playoff till våren. Okej, hur får vi någon möjlighet att faktiskt ta oss igenom det playoffet? Tittar man på de här matcherna, tittar man på de här prestationerna och säger jag tror ändå att det här är det bästa alternativet. Vi kör på det här ännu lite längre, satsar lite hårdare på det. Det kommer nog falla på plats. Det är en helt omöjlig åsikt att inta. Så det finns inga alternativ. Det är för ogreppbart dåligt. Det är en sak ifall det är liksom dåligt inom rimliga nivåer. Man förlorar jämna matcher som hade kunnat gå hur som helst. Men att skicka ut ett svenskt landslag med de här spelarna, till exempel, det är liksom bortom allt vi tidigare har sett. Vi måste ändra. Ja, nej, det finns inga alternativ. Det finns inga alternativ.
Dessutom så tänker jag så här att finns det inte ett ansikte att rädda också för just landslagschef och fotbollschef i den här situationen?
Samtidigt då riktar de ju den där pistolen mot sig själva. Då är de ju nästa man till rakning, om vi ska säga så då. Så att det är väl det som kanske gör att de hejdar sig lite. Men allt annat än att sparka ju helt fel.
Livlina för dem måste väl vara kanske att göra en förändring nu som får en positiv. Man säger, ja, okej, det blev fel. Vi drog i nödbromsen till slut och titta, vi tog oss ändå till VM. Vi lyckades ändå med någonting. Jag menar, Kim Källström, han har också spenderat hela sitt liv med att spela fotboll. Han måste också kunna se att det här funkar inte.
Alltså det som de borde göra är att höra sig för med spelargruppen också. One by one, liksom ta in dem, kolla av, checka av läget, få dem att i förtroende prata med dem. Det är så man brukar göra när det börjar närma sig att man sparkar en tränare. Hör man av med de äldre spelarna eller de mer rutinerade spelarna i truppen, vad tycker ni? Så tar man till sig det och så utvärderar man och så får man liksom, ja, gå på sin egen magkänsla också då givetvis. Och även prata med tränare och sådär runt omkring också. Så sen får de ju liksom ta ett beslut baserat på det. Men jag har väldigt svårt att se att spelartruppen står bakom Jon Dahl förutom då när de står i den mixade solen.
Men du måste ju också känna Pontus att det är inte kul och vara fotbollsspelare och skickas ut till vargarna i en situation som man inte själv riktigt kan styra över. Det är inte jätteroligt att behöva vara en mittback som är trög och stå på mittlinjen och jobba bak. Det är inte jättekul att vara en mittfältare som måste skägga iväg till hörnflaggan för att följa en annan mittfältare och sen bara lämna mitt. Alltså, man tappar väl förtroende. Man tycker inte det är jätteroligt att man själv står med natt framför giljotinen på en annan tränares ideal.
Nej, och så vet du ju dessutom om att det sista du kan göra är att lägga över det på tränaren också, trots att du kanske hela kroppen skriker på det att det är hans fel. Liksom, varför ska jag springa på ett sätt som jag aldrig gör annars? Jag är uttagen på grund av hur jag spelar i mitt klubblag och du vill att jag spelar på ett helt annat sätt som absolut inte passar min spelstil. Och det tycker de gör väldigt mycket och spelarna hatar det, trots att de inte säger det.
Men hur mycket slits man mellan sina egna instinkter och instruktionerna man har fått då? Det måste ju också vara liksom jobbigt som spelare.
Men det tror jag är väldigt individuellt. Jag tycker det finns spelare som bara kör ändå. Rooney Badji till exempel idag, Han hoppar in och klackar bollen och lite så här, han skiter ju fullständigt i det. Sen har du sådana
som saleter. Jo, man spelar på offensiv tredjedel. Där är det inte jävla svårt. Liksom.
Nej, precis. Men sen har du sådana som saleter och som är superlojala liksom, som bara sätter liksom, det som tränar framför sig själv och gör det bra. Det är ju därför han får spela ofta. Och så har du spelare som Hugo Larsson som inte heller gör det men som absolut inte får spela på grund av det. Och så vidare och så vidare. Så det är väldigt individuellt. Men jag vet att ingen spelare, alla spelare vill ju spela på det sättet man gör i klubblaget. Och man, en bra tränare låter ju en faktiskt göra det och liksom anpassa laget efter det då. Eller den elvan då man har tänkt sig.
Vi sa ju det initialt också. Nu tar jag över programledarrollen här, Patrik. Att liksom, du lägger det här helt och fullt på tränaren. Och det är klart att du kan göra olika roller, olika bra, du kan följa instruktioner till punkt och pricka, du kan lyckas med en dribbling eller inte lyckas med en dribbling, men din åsikt är, om du ställer en ledande fråga som programledare, att det är i grunden rätt jävla omöjligt för ett svenskt landslag att lyckas så länge det här är liksom kamikaze-uppdraget de skickas ut med.
Ja, men jag tycker verkligen det, jag tycker att det är helt och hållet på tränaren där.
Mm. Ja. Om vi ska titta lite på matchen då, är det liksom den här anledningen till varför jag menar en Anthony Elanga, som ju är en instinktspelare såklart, han är ju, alltså det är hårt att kalla fotbollsspelare för en one-trick pony, men han har ju en spetsegenskap som i stort sett ingen annan svensk spelare har. Han tutar och kör djupled, gärna med bollen vid fötterna i 100 km i timmen. Är det liksom Jondals problem att för att i hans värld att han ska funka så måste det finnas spelare som inte följer sina egna instinkter utan bara följer de principer han delar ut.
Men jag har inga problem med att Elanga inte startar idag. Jag hade jätteproblem med att han inte startade mot Schweiz där vi inte hade bollen. Här idag när de faller lågt så då tycker inte jag Elanga är en särskilt bra spelare och kanske inte ska vara en startspelare i det svenska landslaget. Däremot när vi ska kontra matchbilden mot Schweiz till exempel, då ska han vara på plan, för då är han helt jävla enorm och Newcastle har pyntat 700 miljoner för honom för att han ska kontra.
Mm. Ja, men det är också alltså mitt problem är många problem. Det är både nyanser av problembilden här, men det var ju liksom Kosovo borta. Ja, det var ett problem och det var ett jävla betydande problem, men då var det sen okej. Nu försöker vi föra spelet och så ställer vi upp laget på mittlinjen och så står Robin Olsen på straffpunkten och så tillåter vi att de lyrar in bollar på offensiv planen och bara springer in. Vad det var kommer jag nog aldrig någonsin förstå. Det är för att säga lite obegripligt. Schweiz hemma, jag tycker det är en annan match eftersom att ja, då är vi inte skickliga nog att ens ha illusionen av att vi ska stå på offensiv planhalva. Ja, då gör vi någon oerhört märklig prestation där just vi bara tömmer mitten, låter Grajka stå och slå bollar och väntar in deras 1-0-mål och sen ger vi upp. Och jag vet inte riktigt vad det var, men det var ju absolut inte det här som man kanske kommer koppla ihop med Jondal Tomasson i efterhand. Att vem var egentligen Tomas? Det var han som sa att vi skulle köra med alla jävla cylindrar i alla lägen, allt offensivt. Ja, Kosovo borta, absolut inte Schweiz hemma. Det var två olika problem. Och sen idag hade det ytterligare en ny typ av problem. Jag tycker det är en konturlös insats egentligen från första början. Jag tycker inte det är helt självklart vad det är vi gör och vad det är vi försöker hindra dem från att göra. Men det är definitivt så oerhört påtagligt att när väl de gör sitt mål och när de sen ja, är väldigt nära ett andra mål, okej, då händer det någonting med behovet. Då är matchbilden förändrad. Vad gör vi nu? Och liksom,
jag känner plockar ut Bergvall.
Det finns ingen plan, finns ingen idé. Det finns en massa olika alternativ. Vi kan skicka upp mittbackar i straffområdet och börja knacka. Vi kan liksom köra Elanga och Badji på ett annat sätt än vad de gjorde med min övertygelse och min känsla. Alltså det är verkligen att ja, men in med Rune Badji på högerytten, gör din grej. In med Elanga på vänsterytten, gör din grej. Finns ju ingen förplanering, finns ingen samkörning, finns ingen som helst kollektiv idé om vad vi ska göra i det läget. Då är det bara så att ja, men det första vi försökte med någon gång för länge, länge sedan mot Kosovo borta, ja, det funkade inte. Försökte vi på något sätt verklighetsanpassa oss mot Schweiz hemma, det funkar inte, för att de är såklart mycket bättre och mycket mer färdigt lag. Och idag är det ett hopkok och ett mishmash som jag vet inte ens vad det är. Alltså det är absolut inte det här att, ja men Jondals första, ja, det är väl det kanske första kvarten, jag vet inte. Men så fort det kommer någon liten käpp i maskinen och något litet hack i hjulet, finns ju absolut ingenting i form av struktur, i form av metodik, i form av tanke på andra sidan. Då är liksom ut med lite spelare, ut och kör. Vi byter hand hit, vi byter hand dit. Jag fattar ju också att liksom Jondal Tomasson, hör han det här? Ja, men då hör han ju med viss rätta en kille som har sett matchen efter 4 öl på krogen och är förbannad. Och ja, så är det ju. Men det förtar inte att det var så det var. Och det är det vi står med. Det finns ju liksom ingen systematik i vad vi gör efter första 15-20 minuterna. Alla har en plan tills de får en jävla smäll i nyllet. Vad gör de därefter? Ja, de måste omkalibrera sig och de måste gå tillbaka till det de har lärt sig. Vi har inte lärt oss någonting. Vi har ingenting att falla tillbaka på.
Nej, den där första halvleken var ju intressant där Sverige öppnade ganska pikt. Man skapar lite hörner och man har liksom spel runt Kosovos straffområde. Slutar ändå med att Kosovo vinner avslutstatistiken med 6-2 efter 45 minuter. En svensk spelare har enligt de här statistikföretagen godkänt efter 45 minuter. Det är Lukas Bergvall som såg bra ut och var liksom den kreativa motorn i det som hände framåt, framförallt under den första kvarten. Nu är det inte i alla fall en skada eller någonting. Vi har inte, vad jag i alla fall vid det här läget har någon uppgift för. Men det är han som får lämna plats åt Elanga i... eller ja, de gör väl 3 byten där i halvtid. Det förbryllade mig något oerhört. Jag vet inte om ni sitter på någon annan information än vad jag har, men det är väl också en del i kritiken som måste riktas. Att det verkar ju som att det famlas lite, den här labyrinten som man har skapat åt sig själv. Man hittar inte ut den och man har liksom inte verktygen för att hitta en lösning heller.
Jag kan bara upprepa det som Erik sa. Det känns som att man bara kastar ut dem och gör din grej. Exakt så är det. Han gör de här bytena för att det här ska se bättre ut, och egentligen så säger det ju bara att han har varit helt snett på det redan från start. Så att, nej, jag tycker han skjuter sig lite i foten med de här bytena faktiskt, och det finns, precis som Erik säger, ingen tanke bakom dem i känslan.
Om vi tittar och om vi förväntar oss att vi har en ny förbundskapten till nästa landslagssamling, vi har 2 matcher kvar i det här VM-kvalet. Vi ska möta Schweiz borta och vi ska möta Slovenien på hemmaplan. Vad är det för profil som de borde leta efter?
Alltså, det är ju så enkelt och så krist och så fyrkantigt att det enda vi kan hoppas på, det enda vi kan begära, det är någon form av tydlighet. Alltså, så länge spelarna får instruktioner som de förstår, som de förhoppningsvis är anpassade för och som de därefter kan utföra, då har vi en chans. Sen finns det en massa större diskussioner, förbundsapparat, utbildningsprofil, vad har det blivit för fotbollsland, vad är rimligt att förvänta oss att vi kan hitta för samsyn mellan spelarna. Alltså, det är stora, men det är relevanta frågor. Men det är klart att det inte är de som kommer driva en eventuell förbundskaptensrekrytering i november. Men det som måste gälla, det är ju enkelhet, tydlighet, förståelse för materialet. De här spelarna har vi, det här kan vi göra för att få effekt. Så kör vi. Det är inte läge för fler konstprojekt, så är det ju.
Nej, för det är klart, precis som vi varit inne på, det finns en större bild här också, men här och nu så handlar det ju om VM nästa sommar. Att försöka ta sig dit och försöka få någon slags upprättelse för svensk fotboll, eller?
Ja, men verkligen så, exakt så är det, och precis som vi är inne på lite här, alltså det gäller att få in någon, dels då för att få tillbaka glädjen i truppen, tror jag, men framförallt som spelar på ett sätt som de här killarna dels gör i sina klubblag, de flesta i alla fall, men framförallt som de är fostrade i. De här är 4-3-3-spelare, 4-2-3-1-spelare, det är inte svårare än så. Det är det de är vana vid. De har haft liksom gått och spelat på det sättet sedan de var små, och eftersom att du har så få dagar att förbereda laget så kan du börja med att utgå från det liksom. Sen kan du twista och hålla på om du vill ha någon inverterad ytterback och så vidare och så vidare, eller ha liksom en droppande forward kanske, eller du vet lite sådär. Vill man ha både Gökeres eller Isak? Jag kanske tycker att man tyvärr då måste välja. Vilket kan bli ett problem för en tränare att behöva välja med två så högt värderade spelare då. Men man behöver liksom gå back to basic. Det här är inget 4-4-2-landslag som det var förr i tiden när Marcus Berg och Ola Toivonen sprang uppe på topp och jagade ihop. Det här är mer ett 4-3-3 eller 4-2-3 som sagt. Och då får man liksom börja i den änden och sen då få tillbaka glädjen in i truppen.
Mm. Är du skitsugen på en defensiv mittfält som pressar mot offensiv målflagga?
Nej, den hade man inte. Där hade man sagt, visst gör jag det. Och så sen hade man beklagat sig hemma efteråt och antagligen varit sämst på plan.
Ja, jag ställde den här frågan till dig efter det första mötet där, matchen mot Slovenien, Pontus, när vi gjorde en liknande sån här podd. Tar vi oss till VM nästa sommar?
Nej, det tror jag inte. Det är väl ungefär samma status nu som efter matchen senast. Vi kommer ju inte gå vidare som gruppetta. Det är väl någon sån här 29% chans att vi fortfarande kan nå VM. Om vi sparkar Jondal så tror jag att våra chanser ökar väldigt mycket. Om han är kvar så tror jag faktiskt inte att vi tar oss till VM. För jag kan inte se att truppen kommer bli på bättre humör och spela en bättre fotboll än vad de gör just nu.
Du då, Erik. Har du gett upp?
Nej, det har jag ju inte. Eftersom att formatet är som det är. Vi kan ju försöka hur mycket vi vill. Men vi kan ju inte missa ett playoff. Och det innebär att vi kommer stå där i mars. Med två matcher att vinna. Och en VM-plats i potten. Och gissningsvis kommer det ju vara så att vår sidning kommer inte vara kanon. Och det kommer väl innebära att det blir Slovakien borta i första matchen. Och sen något ganska jävla tufft i en eventuell playoff-final, förmodligen på bortaplan. Och det ser ju inte gynnsamt ut. Och ja, ser vi till hur vi presterar nu så är det ju chanslöst. Då kan vi möta Moldavien hemma och det är ändå bara att lämna in. Men ser vi till vad som finns för kapacitet i truppen så har vi ju i teorin chansen mot i stort sett vilket motstånd som helst. Det är ju en dåres försvarstal, en dåres idé just här och nu. För vi kan säga hur mycket som helst om att vi är bra spelare när vi är ett skitdåligt fotbollslandslag. Men ifall vi väljer att avsluta just det här extremistexperimentet, normalisera, gå tillbaka till någon form av grunder, få en situation där våra spelare presterar i alla fall någonstans i närheten av normalt, då har vi chansen. Men vi har ju försatt oss i ett läge som innebär att den chansen är liten. Tredjedel, fjärdedel, at best. Det är där vi står nu och så borde det inte vara.
Sista frågan för kvällen. Pontus, du får svara på den först. Har vi en ny förbundskapten när vi möter Slovenien om en månad ungefär?
Ja, det tror jag. Sen kan ju Jondal skatta sig lycklig att Bojan och Erik blir bänkare idag. För annars hade det varit en totalslakt där i studion efteråt.
Sitter vi här istället?
Ja, precis. Vad fint vi har det. Erik, vad tror du? Har vi en ny förbundskapten?
Vi måste ha det. Och jag har liksom sagt det tidigare att jag är inte den typen av tyckare som bara känner att så fort det går lite emot så måste alla avgå. Det är inte min grundreflex, det är inte min instinkt. Men det här är ju historiskt. Alltså vi har aldrig upplevt något liknande tidigare. Vi har aldrig haft ett sämre herrlandslag. Vi har dessutom aldrig haft ett sämre herrlandslag med i grunden ganska skickliga spelare. Och det var ju någonstans premissen från början. Det var ju bara att titta på vad vi gjorde. Att när Jonas Tomasson kom in och försökte med det här, man kände direkt att okej, det här är ett vågspel, det är det roulette vi aldrig någonsin har testat på tidigare. Det kanske blir jättebra. Och i så fall får vi sätta oss och liksom göra vågen så fort Jondal vagnar rullar förbi, men det är ett jävla riskspel och vi får ju vänta med att utvärdera tills vi har sett hur det går. Men otroligt stor förändring att gå från det svensk landslagsfotboll alltid hade varit till detta. Helvete, hur ska detta sluta? Spänn fast er och här är vi nu. Vi spände fast oss, vi blev utkastade från berg- och dalbanan ändå, hugget rätt ner i asfalten. Det är ingen vacker syn som vi har framför oss när vi inspekterar liket idag. Så ja, det var ett järvt försök. Det var dumdristigt. Vi föll på svärdet. Nu är det över, nu måste vi göra något annat. Och ja, trist att det här vi är, oktober 2025.
Ja. Ja, vi får väl se vad det där andra blir då. Följ Sportbladet VM kval, så hörs vi ungefär om en månad igen. Den 15 november så möter Sverige Schweiz på bortaplan. Vi får väl se då vem det är som leder det svenska landslaget. Om det är Jon Dahl Tomasson fortfarande, eller om det är någon annan. Och ifall prestationerna kan börja röra sig åt andra hållet nu. Det hade ju behövts. Det är ju verkligen känslan. Hörrni, tack mina herrar för att ni var med denna sena kväll. Som sagt, följ Sportbladet VM-kval. Här får ni allting på återhörande.
Här är Sverige!
Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi jävligt starka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.